ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 197. Jag heter Fredrik Hedenskog och sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hur har ni det så här dagarna efter att allsvenskan har tagit slut?
Till nu vi ska säga att vi har svår abstinens och saknar den redan och att det är 5 månader till nästa gång. Eller?
Ja, till allsvenskan. Ja. Ja. Mm. Det är ganska mycket fotboll kvar.
Ja, det är precis det. Jag tycker det är jättebra.
För ett lag.
Det finns så mycket annan.
För två lag, Värnamo också. Ja.
Alltså någon som kvalar till allsvenskan också. Ja. Nej, men det är ju så, det finns ju så mycket fin idrott så att det tycker jag är bara bra att fotbollen pausar på sitt sätt. Men det är klart det här att MFF varje år, de senaste åren har förlängt, eller väldigt många år har förlängt säsongen. Gör ju det ganska kul.
Ja, november är ju inte sval på något sätt. Liksom. Vi har ju det vid Lugano då på torsdag och sen så är det Värnamo på söndag och sen så EM-kval avslutning och sen så är det Dynamo Kiev och det ska lottas EM förhoppningsvis ur svensk synvinkel och det ska så vidare och så vidare. Får inte vila än.
Nej, det är skönt att Värnamo får åka med på denna.
Ja, redan nämnt om 2 gånger.
Jag ser rätt.
Jag har inte sagt tärn en enda gång.
Nej, jag ser att MFF-supportrar har redan gjort ett litet glädjeskutt eftersom Värnamo är generösa nu att bjuda på entrén och dessutom bjuder på glögg och pepparkakor under matten.
Alltså, glögg. Är det fritt?
Jag förutsätter att det är alkoholfri glögg.
Ja, men ändå. Max 2 sådana små pappersglas per person. Alltså kommer det ta slut jättefort.
Det är fint att det fortfarande dyker upp lite sådana möten här och var. Det känns liksom som ett trevligt avbrott.
Ja. Men det är klart, vill man dra folk till Finnvedsvallen i november så kanske det ändå krävs något lite extra.
Lite extra. Sen är det en fotbollsskala som inte alltid hyppar. Där ni ska få veta vem Sydsvenskan delar ut diamantbollen till. Bara en sån sak.
Mm. Så sak, men det, alltså, ja. Jag lovar att jag ska slå på sändningen 10-10 för att ta del av detta. Resten tänker jag hoppa över.
Ja, du får slå på lite tidigare denna gång, för jag tror att det är guldbollen sist denna gången. Man alternerar ju numera för ett annat.
Ja, okej, men tidsschemat brukar jag sällan hålla. Så. Men det har blivit lite bättre efter Lagrell avgick.
Man kan ju säga också här att vi kan inte prata om det. Det är också så att Allsvenskans stora pris sänds ikväll, så vi får veta vilka som har utsätts till bäst i olika lagdelar. Men det kan vi inte ha med i denna podd.
Nej, vi har så att prata så det räcker ändå, tror jag. Det är för tydlighetens skull då alltså tisdag eftermiddag. Och jag tänker att vi ska börja med att prata om den allsvenska avslutningen som ju ändå blev mycket mer rafflande än vad man hade kunnat tänka sig.
Och här, nu ska jag flika in, för jag tyckte den blev väldigt, väldigt väntad. Jag vill börja med att citera några rader från en text som skrevs den 20 oktober inför den omgången. Vad blir det nu? Inför den 27 omgången då, helt enkelt. Ja. Inför Hammarby MFF. Det börjar så här. Jag förstår att jag inte kommer undan utan ett guldtips. Ett uppdrag dömt att misslyckas. Men jag tror, trots derbyförlusten, att Djurgården tar hem det. MFF förlorar mot Hammarby. AIK försvinner mot MFF. Hammarby går fullt men hinner inte i kapp. Ett Djurgården som tar 7 poäng i avslutningen.
Ja.
Tack
för mig. Varsågod.
Vi får gratulera, men det känns som att han vet någonting om det andra tipset, så han ska liksom...
Precis. Jag tänkte att jag ska föregripa mitt usla svenska tips.
Ja, men där är du ju i oerhört dåligt sällskap. Jag tänkte säga gott sällskap, men det går inte.
Nej, det är inte ett gott sällskap.
Du är i sällskap.
Ja.
Men du hade förväntat dig att Djurgården skulle ligga under med 2-0 tidigt mot Norrköping. och att de sen skulle komma tillbaka.
Ja, jag kan inte citera hela texten, men jag nämner just precis det.
Alltså det krysset man hade sett framför sig inför sista omgången var ju kanske en kontrollerad 0-0-match eller möjligen att Djurgården skulle göra 1-0 och spela 1-1 eller något i den stilen. Mm. Så blev det ju inte.
Nej, det satte ju onekligen krydda på tillvaron, det måste man ju säga.
Ja, det enda som egentligen saknades rent så här dramatiskt hänseende var väl att Hammarby någon gång under eftermiddagen skulle varit i guldsits. Men de var ju egentligen aldrig nära.
Men det var ju nästan lite rart därför att Jo Inge Berget trodde ju att Hammarby var det på fullt allvar. De började ju snegla upp på anslagstavlan i andra halvlek. När det stod 7-1 på en man så trodde han det var Hammarby. Så han knatar bort till Marcus Rosenberg och sa, fan, vi måste börja göra mål igen. Hammarby leder ju med 7-1.
Ja, men det var ju alltså han fick ju rätt i förebyggande syfte, eller ja, de gjorde ett par mål.
Sen fanns det en liten sekvens till, för att det var så här att vi som var på plats, vi kände väldigt tydligt innan någon annan reaktion i datorer att när Norrköping hade gjort mål på Djurgården, för det började bubbla borta i MFF-klackens högra hörn av någon anledning, och så spred det sig. Men det gjorde det en tredje gång också. Det enda jag kan tolka det som, det är att de faktiskt hade sneglat på tavlan, för det var nog just Göteborg som hade gjort 3-1 i det skedet. För då var det så nära att det liksom blev en sån där explosion igen.
Ja. Allt är fascinerande för de som får reda på det först.
Det kan aldrig vara jag. Någon måste vara liksom,
de som har den absolut bästa sån scoren. Liksom.
Jag tror att det är de som har med sig en analog radio.
Ja, men
jag tror det är det som jag
ska. Men det är intressant för att radion ligger alltid lite senare. C-more är ju bedrövligt för de ligger ju alltså en och en halv minut efter
om man streamar.
Ja, det är ju praktiskt på så sätt som om man ska skriva en match så kan man ha samma match på datorn, för att då kommer repriserna någorlunda lägligt liksom.
Men det är Fredrik har nog rätt. En analog analog radio är nog det som är snabbast faktiskt. Mm. Eftersom då får du ljudet.
Ja, men det är det.
Sen hade vi bakom oss, var det lite, jag ska inte nämna vilken, men det var en av landets kvällstidningar som inte var riktigt, kände sig riktigt förberedd, för de började hela tiden fråga varandra vad händer nu? Vad händer nu? När det står så, vem leder då? Så det var lite stökigt även på pressläktaren. Men det är klart det var.
Man får ge dem att de inte är vana så mycket.
Nej, det är klart, det är sällan det händer. Men det är klart att det blev som sagt en extra krydda och en oväntad krydda skulle man vilja säga. Men jag tror att alla, åtminstone vi som var där, så var det väldigt tydligt att när Djurgården gjorde 2-1, då visste alla att nej, men det kommer inte att hålla på något sätt. Det blir det logiska resultatet till slut.
Ja, och sen som liksom på beställningen där, då kom ju
rött kort,
ett andra gult kort där på Torarinsson, så då var det ju, då är det ju svårt för dem att liksom storma an, så att säga.
Ändå känns det som att det är på sin plats med en stor eloge till Norrköping, som ju verkligen även efter utvisningen försökte att vinna matchen. De skapade inte så mycket. Mm. Men det var inte så att de liksom slutade spela.
Nej, det måste man ju säga verkligen. Det är ju stort gjort av dem. Sen brukar det ju, som jag har sagt innan, det laget som behöver vinna brukar ju vinna i de här sista matcherna. Mm. Man kan väl säga att man ska vara lite kritisk mot Örebro. Så Malmö FF gjorde en fantastisk match, men det kändes ju inte som att Örebro var på tårna i den matchen.
Nej, och jag tänkte faktiskt på det, för Örebro har varit involverat en del i de här sista omgångarna. Och som Hammarby-supporter kan man ju framförallt vara rätt missnöjd med Örebros insatser. Omgång 27, 0-2 mot AIK. Omgång 29, 0-3 mot Djurgården. Och i omgång 30, 0-5 mot MFF. Det är liksom inte så att de ville röra runt någonting i den här guldstriden i Örebro.
Sanningen är ju att det kunde blivit 10-1.
Man hade ju velat se en match i sista omgång mellan Örebro och Östersund.
0-0. Man tagit ut varandra.
Men MFFs insats här då,
ja, men de gjorde ju,
var den så bra som resultatet?
Ja, med reservation för att motståndet ändå var kanske lite blekt, så gjorde ju MFF allt man kunde begära egentligen och mer till. Jag tyckte de spelade stundtals den bästa fotbollen de har gjort i allsvenskan i år faktiskt. På många fötter och mycket initiativ och skapade mycket lägen och var ju till och med stundtals effektiva. Så att de gjorde ju verkligen vad de kunde. Det man kände efteråt var ju också att det fanns en liten besvikelse eftersom Djurgården trots allt hade legat under. Men det som de spelare uttryckte, de hade ju varit mycket mer besvikna om de själva hade skablat till det. De visste ju att det inte fanns så god odds på att vinna guldet.
Nej, men de skävlar ju till det tidigare.
Ja, så. Men, alltså, men det, är, det är svårt att vara retroaktivt ledsen. Ja. Ja.
Men om man ser då det perspektivet då, är det, hade allting varit frid och fröjd för MFF om det på något mirakulöst sätt hade blivit guld här i sista omgången?
Ja, det är det som är så svårt det är därför det är så svårt att summera MFFs allsvenska säsong, för att man tar ju 65 poäng. Det är ju jättebra. Och det är ju som sagt bara liksom, ja, Kujovic erkände väl efteråt att Djurgårdens kvittering, det är ett skottförsök, det är inte en framspelning. Så den hade gått på mål istället om målvakten hade tagit den. Så hade det är ju så himla himla lite som skiljer i slutändan.
Det är svårt att kalla saker och ting fiasko när man är med i en guldstrid in i sista minuterna av en lång, lång serie. Sen finns det misslyckanden på vägen och att Malmö kanske med det laget de har borde kanske ha avgjort ännu tidigare. Men det är som Fredrik säger, 65 poäng. Det så tror jag faktiskt är så, eller det är så att Malmö FF aldrig släppt in så lite mål i snitt per match som de gjorde den här säsongen.
Nej, 16 insläppta, det är ju helt makalöst.
Det är ju ett fantastiskt facit på många sätt och vis. Sen kunde de gjort fler mål, det hade räckt att de hade gjort ett till på Östersund borta eller ett till på Sirius.
Det eller liksom, satt mer än en av sju straffar.
Ja. Det finns ju alltid en massa sådana här grejer att peka mot. Men,
nej, det är det som är, det blir väldigt mycket antingen eller om man tittar på. Det blir ju lätt också att man sitter och tittar på enstaka matcher och hittar sekvenser där, men det kan man ju också göra för många andra lag. Hammarby har ju också sådana matcher som till exempel när de möter Kalmar borta, tror jag det är. Det blir 2-2 i slutändan har jag för mig. Och, alltså det är också en match som är helt otrolig att de inte vinner. Och det räcker ju för dem också, för då är de mästare istället. Samtidigt så hade MFF tagit 3 poäng mot Sirius i somras så kanske de inte hade knutit näven på samma sätt. Nej, under hösten. Och, alltså, det är liksom svårt att tänka så riktigt, tycker jag. Och min summering är väl någonstans att en klubb med MFFs muskler ska inte behöva förlita sig på enskilda sparkar i enskilda matcher. Det ska finnas större marginaler än så. Och det behöver ju inte nödvändigtvis koka ner till vad Ove Rössler har att i hans fel på något sätt. Det kanske är högre upp eller en kombination av allting. Skulle,
ja, och ett ansvar hos spelarna också kanske. Mm, i vissa lägen att de inte har varit tillräckligt taggade i några matcher. Mm. Också under året. Ja. Det är mycket, vi ser vissa matcher så klart man tänker att när de kör över Örebro på det här sättet, att hade man spelat så mot Sundsvall i andra omgången i våras så hade man inte förlorat den matchen.
Nej.
Det är samma sak där, det går att resonera hur länge som helst. Jag tycker man ska lyfta blicken lite grann mer också. Vi kan ju faktiskt nu summera 10-talet redan, det är ju helt galet. Men om jag räknar rätt väldigt snabbt i huvudet nu så har MFF 5 guld, 2 andra platser, 1 tredje plats, 1 fjärde plats och 1 femte plats. Jag tror de flesta större lag skulle vara hyfsat nöjda med den utdelningen. Femteplatsen är väl den stora plumpen så att säga, det var en dålig säsong.
Men det är ju ändå, ja det var det. Men det här är ju trots allt nu det första gången sen säsongerna 2011-2012 där MFF har gått 2 år utan att ta SM-guld. Om man bygger någon slags skala som där man har fiasko i ena änden och bara otur i andra änden. Var hamnar man här?
En konstig skala.
Ja, det är en jättekonstig skala.
Ja, det är svårt. Man hade ju inte ekonomin med sig 11-12 på det viset alls. Snarare tvärtom. Man hade den emot sig. Men man hade ju inget. Då hade man, för sig, man hade ju Europa 11 också. Så det kommer jag skylla på det. Men det, annars så känns det som att man har ändå hovat in så pass mycket pengar där. Så att det går liksom inte att prata om det. Men ska vi, som fiasko i alla fall. Jag tycker nog inte man kan göra det. Även om det, om man bryter ut bara allsvenskan, så är det ju såklart med det försprånget man har, så borde man ju vara klart längre fram.
Som jag brukar säga, pengarna spelar inte alltid. Jag tycker det är skönt att man inte bara kan hänvisa till dem. Men om man ska bryta ner det i en del så att säga, så skulle jag vilja kalla allsvenska våren 2018 var ett fiasko. Och det är därför inte MFF har vunnit guld, varken i fjol eller i år. För förmodligen hade man vunnit guld åtminstone förra året om man hade haft en rimlig säsong. Och det är klart att det faller ett ansvar på spelare och på ledning och så vidare, men det faller också ett ansvar på tränaren Magnus Persson som ju fick det sen och som hade ett lag som var helt desillusionerat. Och det, den spurten man gör sen på hösten, mer kan man ju inte begära.
Det man har sett lite effekter av är ju att MFF under de här två senaste åren kanske framförallt då har visat upp en enorm högsta nivå som man har möjliggjort via en stabil defensiv. Alltså man är oerhört solid där och man släpper in väldigt lite mål helt enkelt. Och i Europa har man visat att man kan nå upp till jättehöga punkter och så vidare. Och i enskilda allsvenska matcher också har man varit riktigt, riktigt bra. Men det som man kanske har fått lida av, om man ser det ett lite längre perspektiv, kanske framförallt då från 2015 och fram till nu då, när har den här femteplatssäsongen, det är ju att man har haft, framförallt kanske med Röstle, tränare som har varit liksom oerhört här och nu. I allt man gör har det varit liksom vi ska peppa inför den här matchen och vi ska motivera spelarna att slå AIK genom att de ska minnas matchen i fjol. Den matchen 1-1 där på Friends och så, som också var en sån här match, enskild match, MFF gjorde det bra, och hela den hösten handlar ju om att ta varje match som en cupfinal. Liksom. Det har varit tänket för MFF. Men man har ju saknat kanske en kontinuitet, och det har väl visat sig då på tränarposten. Man måste inte ha liksom samma tränare i en 10-årsperiod för att vara ett spel som växt. Men någonstans har ju MFF fått lida lite där av att man har haft Hareide, Kuhn, Persson, Daniel Andersson en kort stund och nu Rössler då. Att liksom, tittar man på hur MFF spelar sitt anfallsspel då och nu, så det är inte en väsensskilt. Det är snarare så att man har en ännu bredare och bättre trupp nu egentligen. Men det är inte så att man, om man jämför vad Hammarby stod för 3 år sedan, deras anfallsspel, och vad det står idag, så har man ju tagit enorma kliv. Där upplever jag inte riktigt samma kliv har tagits med MFF.
Vi kommer ju att återkomma, tänker jag, med någon sorts årssummering här.
Ja, men det ska komma till att just det visar sig mer i det allsvenska spelet då, som sträcker sig över så lång säsong. Att det fanns, man kanske inte kan falla tillbaka på lika mycket när det kommer till de här strömmatcherna liksom, som bara ska stökas av på något sätt. Då man verkligen behöver en trygg grund i det anfallsmässigt för att hitta rätt varje gång. Så att man inte, för man, det går inte att uppbringa den här frenesin som Örebro borta sista omgången, när man bara går in och öser ut allt man har. Liksom. Det går inte alla matcher.
Jag tror att om man ska peka på en liten enskild händelse också, så är det faktum att man inte tog in en anfallare till tidigt i somras. Det kan faktiskt vara den faktorn som blev avgörande. Eftersom man periodvis har haft problem med målskyttet då, och inte minst i somras i några matcher där det sviktade. Hade man haft en stor stark anfallare att slänga in åtminstone de sista 20 minuterna, så kanske man hade vunnit någon av de här matcherna som man inte lyckades vinna nu. Eller lyckades ta poäng i.
Det kommer vi också återkomma till. Det känns som under vintern.
Mm.
Men det jag tänkte är, innan vi släpper MFF eller den här liksom allsvenska summeringen, så känns det som att det faktum att man inte egentligen har haft några egna unga spelare att använda, eftersom så gott som allihopa är utlånade. Det känns också som att det har på något sätt påverkat de här strömatcherna. Så när man har roterat in spelare så har det hela tiden varit spelare som har haft väldigt mycket att förlora på något sätt. Alltså, vi har ju sett så här, Romain Gall med prestationsångest drypande av sig. Alltså, istället för att kunna sätta in en ung kille som kanske känner att det finns något att vinna i en sån match. Det är min mycket amatörpsykologiska utvärdering av läget.
De har ju haft en sån spelare i truppen.
Ja, men en spelare.
Jag tror problemet fortfarande är lite grann det här att de har inte varit tillräckligt starka, de unga spelarna bakom. Alltså den som finns kvar nu, det är ju Laurent Chabani. Han har, och där tror jag delvis det du är inne på, Fredrik, att tillbaka till det här att MFF valde att lägga ner U21-laget under hösten. Även om man hade fått spela med Romain Gall och 3-4 andra A-lagspelare och resten U19, så tycker jag att man skulle kört vidare där. För att Laurent Chabani har alltså inte spelat en enda fotbollsmatch sen i somras. Spelare som Gall kanske hade fått större självförtroende om han hade fått pumpa in 3-4 mål i en U21-match på vägen. Istället för att komma in med den här pressen på sig direkt. Det blev fel någonstans.
Har vi något mer ni vill säga om MFF i detta läget, eller känner att vi har tömt ut det för tillfället vad gäller just den allsvenska summeringen? Nej. Lite tidigt att summera åt
Ja, vi väntar.
Nej, precis. Det är ju det som är det svåra nu. Man, det är, liksom, man är inte i avslutningsmoden. Man har inte riktigt gått in i det.
Men vi kan säga, vi kan ju prata om det faktiskt innan vi lämnar det, att det, alltså ryktena kring Ove Rösslers framtid i Malmö FF, eller brist på framtid i Malmö FF kanske, är ju det ryktena handlar om. Mm. De blir allt ihärdigare, känns det som.
Och han har inte gjort så där våldsamt mycket av att tona ner dem heller, får man väl säga. Det har inte varit någon kraftig dementi i alla fall.
Han var väl halvtydlig vid något tillfälle när han blev lite irriterad och tyckte att, men nej, det har ju inte varit tydligt, det kan man inte påstå. Jag tycker mer, det blir ju bara spekulation om jag tycker mest man kan tolka tecken. Jag har varit inne på det tidigare här, att han vid ett antal tillfällen kanske har uttryckt sig annorlunda. Han har varit lite grinigare i vissa situationer, kanske pressad bara, men har varit lite sådär grinigare. Det har läckt ut från spelare. Rasmus Bengtsson och Marcus Rosenberg visade ut ganska tydligt missnöje när de inte fick spela mot Lugano från start. Barang Safari visade tydligt missnöje till oss på Sydsvenskan igår. Alltså, någonstans när sånt här börjar...
Erdal Rakip. Som i fotbollskanalen hävdade att han missade en markering på en hörna och sen dess hamnade han utanför laget. Yeah. Då.
Så att det finns ju massa sådana här små pusselbitar någonstans som ger en lite samma känsla som när Allan Kuhn gjorde sina sista veckor med MFF, att det var någonting som inte riktigt stämde utan att man riktigt kunde ta på det. Men vi kan ju ha helt fel. Det kan ju vara så att MFF går vidare i Europa League, och jag tror vi har pratat om det innan. Det är kanske svårt att säga att man byter tränare i det läget, men nu var det rykten om att han skulle vara aktuell för en klubb i England, Stoke, Rösler. Personligen så tror jag att om han vill vidare någonstans, tror jag helst att han vill till Tyskland, för att han har, vad jag förstår, sålt huset i Manchester, och han har rätt ofta pratat om att han vill till Tyskland.
Ja, Olof Lunds podd, han har ju en längre utläggning om Tyskland, han vill prova på det. Jag menar, Dynamo Dresden behöver väl en ny tränare snart igen. Det är ju
ständigt.
Nej, men det är en lite komplicerad situation, eftersom han har ju gjort bra resultat. Alltså, tittar man på resultaten kan man ju inte säga att de är dåliga. Men han har ju oftast inte varit så länge i klubbar. Jag tror bara det var i Norge. Han vid något tillfälle var 3 år i samma klubb. Annars har det varit korta operationer. Vilket MFF också lyfte fram som hans styrka. Att han var snabb på att skapa resultat när man tog in honom.
Mm. Det är oftast det uppdraget han har haft i inledningen i klubbar. Att vända en negativ trend.
Det som kan kännas väldigt skakigt i Malmö FF, det är ju om MFF väljer, eller han väljer, att lämna nu, så försvinner ju garanterat Rob Kelly samtidigt. Och eftersom Andreas Georgsson har lämnat och Olof Persson lämnade innan, så står Johnny Fell där och Daniel Andersson som sportchef. Väldigt mycket av kontinuiteten är plötsligt borta.
Ja, men låt Johnny. Låt Johnny köra.
Genom ett år.
Ja.
Nej, men eftersom MFF samtidigt står i ett skede där det sker förändringen, inte minst att Marcus Rosenberg försvinner, så har du ju ytterligare en ledargestalt som där. Så att det kan bli väldigt intressant vinter, om det skulle bli så att
han kan ställa som tränare tyvärr.
Ja. Ja, men det är också så, apropå just det med Rosenberg, Rösler lyfte ju det på presskonferensen, att det är också så att man tittar på tecken då, liksom också väldigt spekulativt, men det säger att klubben måste involvera honom. Det är inte så att Rösler uttrycker det på sättet, jag ser gärna att han jobbar kvar i klubben så att vi kan dra nytta av honom nästa. Det är också små nyanser så här, men hur man uttrycker sig sådär.
Sen jag vill betona att jag tycker inte med någon självklarhet på något sätt att Rösler ska bort från tränarjobbet. Det är inte det handlar om. Utan det är mer att...
Nej, så där känns det ju, i detta läget känns det, det tycker jag, det handlar ju mer om det är så att han söker sig bort.
Om han söker, precis. Så...
Ponera att MFF byter tränare nu, missar guldet igen nästa år. Ja, då har man missat guld 3 år i rad för första gången sedan
9, 8, 7, 6 missar man ju. Ja. 5 och
5. Precis, men då är man tillbaka där. Det blir väldigt svårt att behålla den tränaren.
Ja, och det börjar bli jobbigt för Daniel Andersson också med situationen, om det skulle vara så många tränarbyten. Om Rösler själv vill vidare, då är det ju sin sak. Och det är ju också så, om det finns någonting inom MFF som vi inte fullt ut vet, som gör alltså att Rösler på något sätt skulle vara för komplicerad för att leda laget framöver, så det är ju sin sak, men det är inte resultaten motiverar ju inte ett tränarbyte, det kan inte jag påstå i alla fall.
Nej, så kan det ju, nej precis, så kan man säga. Men det är ju alltid så i MFF, känns det som att det är, nu ska vi ha en svensk ung tränare på väg upp med lite pigga idéer och så funkar inte det. Nej, vi måste ha en utländsk auktoritär som ska komma in, och sen är det, nej, vi behöver någon slags mellanväg nu, någon som ändå är human, men alltså det är liksom
en auktoritär svensk eller ja,
och då, lagom. Då säger jag ju som jag många säkert många gamla supportrar säger, att MFFs tränartradition är väldigt stark att plocka utländska tränare och väldigt framgångsrik. Det finns då ett par undantag, Tom Prahl och Roland Nilsson. Jag vet inte om jag ska ta med Rickard Norling där, för det var så stormt. Men historiskt så har ju MFF haft sina största framgångar under längre perioder med utländska tränare.
Så är det.
Men
inte, ja, just det. Vi skulle inte prata så mycket om detta, men det gjorde vi i alla fall.
Gjorde vi det i alla fall?
Ja, det var ju mitt fel. Nej, jag vet inte. Det var röstlaryktena som...
Ja, men de känns väl... Ja, men det finns... Jens Gustafsson är väl det namnet som IFK Norrköpings tränare då, som känns som det som det ryktas allra mest om nu då. Både Expressen och Fotbollskanalen har ju skrivit om honom.
Nu så är det är det enda som är säkert att det inte blir han. För om man tar de tre senaste tränarna så är det ingen som har gissat på dem, det kan jag säga. Men förr eller senare har de rätt. De brukar ju vara underbyggda.
Mm.
Fotbollskanalen och Express. Mm. Faktiskt.
Nu tänker jag att vi ska titta lite bredare på Allsvenskan 2019 än bara Malmö FF. Och jag har bett er att ta fram saker, personer, företeelser som har mer eller mindre definierat Allsvenskan 2019. Och jag lämnar ordet fritt här. Vem vill börja?
Ja, alltså om vi inte tittar på det rent spelmässiga då kanske, utan ner runt omkring, så känns det ju, och framförallt i våras, så är det ju villkorstrappan som har varit den stora snackisen, känns det som. Den polarisering mellan ståplats och polismakten. Som kanske inte varit lika tydlig här nere som den har varit framförallt i Stockholm.
Den har väl blåsat upp lite grann i Stockholm igen på slutet här, med att stå till rätt. Samtidigt så vill jag då vara tråkig återigen och säga liksom att när man upplever det som vi fick se mellan när MFF mötte AIK, när det då enligt de uppgifter som finns tillgängliga nu small tre bangers från AIK-sektionen, får se om något annat visar på något annat, för det gör inte saken bättre. Jag förstår liksom inte hur man ska nå vidare när de här incidenterna fortsätter att ske. Att villkorstrappan tycker jag som tidigare ett trubbigt och dåligt vapen, men någon måste snart bestämma sig liksom, och ja, det kanske behövs krafttag på vissa områden, eller så får man ju backa fullständigt och acceptera förhållanden som de är, men det är för duttet nu, tycker jag.
Duttet.
Det är en känslig fråga, men
ja, det förstår jag. Men vad känns det som att det har, alltså tycker ni att det har det,
jag tycker
att man känsla av att det har skett någon utveckling under året?
Ja, men alltså det är svårt att uttala sig om Stockholm, i alla fall för mig. Det känns som att man behöver liksom nästan vara på plats där oftare, och men om man tittar på det ur ett malmöitiskt eller kanske skånsk synvinkel, så då känns det ändå som att MFF Support och tillsammans med MFF har gjort ett väldigt gediget jobb för att närma sig polisen och liksom hitta en liksom, vad ska man säga, gemensam grund där man går vidare på ett sunt sätt. Och det känns som att förhållandet här nere har blivit rätt mycket bättre efter våren. Att man pratar med varandra på ett annat sätt. Det har inte stormat, och tittar man på matchen mot AIK, en av de största högriskmatcherna i serien, så har ju faktiskt... Då fick MFF släppa in ganska bra med folk på ståplats till exempel. Vilket är ett tecken på att man någonstans... Sen så finns det ju den andra sidan av det, att det har ju inte bränts mindre direkt. Och det var ju det som man ville komma åt från början. Så jag vet inte om polisen har tålamod längre. Helt plötsligt så sitter det en polischef som har bestämt sig för att det här dög inte. Nu tar vi med hårdhandskarna igen. Och så är man tillbaka på ruta ett. Det är svårt, jag tycker det är svårt att säga någonting om nu överhuvudtaget. Liksom. Jag är inte heller förtjust i åsiktstrappan. Villkorstrappan. Åsiktstrappan är... Den finns säkert där med. Men villkorstrappan som jag... Ja, det är ju kontraproduktivt, skulle jag säga. Men...
Men det är väl som du säger, Fredrik, och det bör man absolut lyfta. Det har varit väldigt lite incidenter i Malmö. Alltså, mm. Det är ju stök och bråk, det är ju väldigt sällsynt. Sen är bengalfrågan, den är ju, lever i sin egen värld, för det är någon som måste bestämma sig hur det ska vara. Egentligen. Att, ska man följa regler eller ska man inte följa regler? Ska man ändra regler? Egentligen är det ganska enkelt, men det är klart det är inte så superlätt att lösa det. Därmed så tycker jag inte jag att det här med villkorstrappan, alltså det är ju på sitt sätt att ta i med hårdhandskarna, men det är att ta på sig fel handskar. Det blir liksom bara, det är det jag menar med, det blir bara duttet. Jag kan stå för åsikten, även om det drabbar många kollektivt, att om det, man kan bevisa att AIK tre bangers small på deras sektion, ja, men då är det tom supportersektion på minst en hemmamatch. Alltså någonstans, om man vill ta tag i problemet. Man måste bestämma sig. För då är ju också bangers något annat än en vanlig bengalisk eld. Det kan man konstatera.
Jag kan inte säga att jag är rörande överens om det. Men som sagt, i den här debatten så är jag också väldigt noga med att man ska få tycka vad man vill också. Det har också varit så infekterat i att ha olika åsikter just i den biten. Men en intressant aspekt som är något helt annat nu, jag kastar med ett annat ämne, är att när det har bränts i Malmö nu under hösten, det har inte varit samma upprörda stämning som jag upplevde att det var i våras. Att det var ett gäng som buade väldigt kraftigt. Det var liksom, det känns som att hela situationen har liksom ljumnat, eller vad man ska säga. Jag vet faktiskt inte. Det kanske bara är en personlig uppfattning. Kanske inte alls har upplevt det så. Men ja. Ja, det är svårt, och jag känner också att om man ska ha ett sånt prat om det än, så ska vi nästan förbereda mig bättre också, för att man sitter och tar det på uppstuds.
Nej, det var ju fritt valda ämnen här. Så
ja, det var ju fritt valda ämnen här.
Precis. Men får man vända på det, så inte minst nu senast. Jag får ståpäls när jag kommer upp till Örebro och ser unga familjer komma gående med knattar med MFF-tröjor på sig, med äldre och yngre. Alltså den här saliga blandningen av förväntan, och allt på sociala medier, folk som åker tåg, och det är ett gäng har haft ölprovningsbuss hela säsongen. Alltså det finns otroligt mycket positivt i det här resandet och den kulturen som skapas där. Det kom faktiskt en cykland utanför Bern Arena också, MFF-halsduk, men jag antar att det var någon lokal supporter. Men alltså allt det här berör ju inte bara Malmö. Det är Malmö och Stockholmslagen framförallt, och IFK Göteborg. Men alltså det här är ju någonting att slå vakt om i högsta grad. 99,7% vill ju bara ha kul.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Då går vi vidare. Max, nästa ämne.
Jag vet inte vilken jag ska börja. Jag hade med den punkten, kan jag säga, med supportarna också. Så att jag ska ta en lite udda punkt där som jag inte ska bli för långrandig på. När jag tittar på tabellen, sluttabellen nu, så tycker jag att man kan skönja något väldigt tydligt. Alltså mellan 8:an Elfsborg och 9:an Örebro så skiljer det 10 poäng. Jag tycker som att det känns som att allsvenskan har delats in i en division 1 och en division 2 väldigt tydligt. Och att det är en Helsingborgs supportrar med ursäkta, men det är väl det laget man kan diskutera, men annars att det på något sätt är en rätt så logisk uppdelning som har skett av serien. Det är de storstadslagen där, om man tittar på Göteborg, IFK Göteborg av tradition och Häcken av, med hjälp av Gothia Cup och sin starka filosofi finns med där. Och sen är Norrköping och Elfsborg som trots allt har varit svenska mästare och ändå kommer från en relativt stor stad och har en god tradition. Där går strecket liksom. Sen är resten av gängen har det, spelar på en annan nivå. Att HIF finns där, det tror jag de får brottas med, för att det är ju gamla försyndelser. Det egentligen borde laget kunna finnas högre upp, men jag tror det dröjer innan de är tillbaka högre upp.
Ja, det är ju gamla försyndelser som har en tendens att göra sig påminna hela tiden. De har ju haft väldigt svårt att få rätt på det. Ja, Detta om detta, det är svårt att säga emot. Det är väl i så fall att det var nästan alltså att Elfsborg sällade sig ju liksom anslöt till Göteborg i, närmast i slutet av serien. Ja. Länge var det ju 7 lag som var helt loss från de andra. Men om det är 7 eller 8, det, kan jag, det är ändå en uppdelning.
Det är en väldigt tydlig uppdelning.
Fredrik, nästa.
Ja, VAR tog jag upp då.
Yes, jag har också med den.
Ja, precis.
Härligt!
Ja, nej, men
Fredrik
så,
Lela är glatt.
Ja, precis. Nej, vi behöver inte, vi har väl pratat ganska bra om det senast, men det, ja, det har ju varit i fokus titt som tätt, och framförallt nu på slutet. Det tenderar ju till att liksom, vad ska man säga, debatten nådde en orkanstyrka där efter Djurgårdens bortamatch mot IFK Göteborg framförallt.
Vill du säga något om VAR?
Nej, jag vet inte. Jag vill inte säga
du sa inte så mycket sist. Så jag
nej, jag sa väl inte så mycket sist. Jag kan få återkomma i ämnet. Jag är inte glasklar på det. Jag är försiktigt negativ, men jag är inte 100% negativ.
Nej.
Jag tycker det är intressant, som du nämner, just Göteborg-Djurgården. Den matchen är ju, på något sätt så får den ju vara någon sorts mall för varför det kan behövas en teknisk hjälp. Sen måste, det tror jag har sagt tidigare, att jag ser nu, det fanns några bilder från, om det var en engelsk match i helgen, där någon hade armhålan på rätt sida, eller på fel sida, han var offside. Armhålan bedömdes vara en del av kroppen man kunde göra mål. Alltså då har det ju spårat ur.
Jag tror också att det var en match, jag vet inte om det var Champions League, där de hade fattat fel domslut med VAR också.
Jag måste bara fråga, hur har man armhålan offside? Kan man ha armhålan framför resten av kroppen?
Ja, det fanns en bild på Twitter som var. Men alltså jag tänker så här, och som sagt med erfarenhet från
axeln kanske,
från att döma annan idrott, alltså hellre fria än fälla. Det ska ju vara en klar men tydlig situation. Alltså det, annars blir det ju bara tramsigt.
Ja, vi kanske inte behöver fördjupa oss i den diskussionen igen.
Men den har väl präglat allsvenskan, men nu har det ju kommit. Nästa år får vi ju inget.
Nej. Det blir det inte. Max, har du något annat?
Vill du ta kul eller trevligt först?
Nej, det får du.
Nej, men det är mer bara en randanmärkning eller en notering. Det är ju det här som hände i Kalmar FF och runt Magnus Persson. Jag upplever fortfarande Magnus Persson som en fantastisk personlighet, och han kan ju oerhört mycket fotboll. Men det är klart att det är någonting som är ett problem när man hamnar i de här situationerna med lag som man gjorde med MFF. Och som man gjort med,
kan jag nästan slänga in Henrik Larsson i den mixen också?
Ja, faktiskt också. Jag ser det apropå att glömma bort. Alltså, det här med ledarskap och var man ska vara ledare är inte alltid helt enkelt. För om jag ska uttrycka det så här, för en så duktig person som Magnus, så hoppas jag att han hittar rätt roll för att få ut maximalt av sin kunskap. För det känns inte riktigt som han får det som allsvensk tränare, om man får uttrycka det så.
Ja, men det är intressant faktiskt, för jag satt och tänkte på när man tänker på de MFF-tränarna, den med potential egentligen att utveckla MFF-spel bäst. Alltså rent liksom vad man sitter på för fotbollskunskap, så är kanske Magnus Persson den allra bäst lämpade för det egentligen. I termer om hur man vill besegra en motståndare och hur man vill på sikt utveckla. För det finns ju ingen av MFF:s tränare sedan, ja, på 10-talet kanske egentligen, som har pratat så mycket om hur MFF ska spela på längre sikt som Magnus Persson har gjort. Alltså, vad vill han komma? Vad ser han att laget står om 3 år, och hur vill han ta nästa steg? Sånt var han ju väldigt intresserad av, på ett sätt som jag upplever, jag i alla fall, om man jämför med andra tränare som har pratat mer om nu ska vi liksom vinna den här matchen mycket, mycket mer. Men där är det någonting annat som gör att Magnus Persson inte riktigt når ut. Det gäller ju, man måste ju äga sitt omklädningsrum också. Och det är väl där det brister kanske då.
Det kändes ju också som att situationen i Kalmar var rätt så otacksam från början. Där väldigt, väldigt många runt omkring förväntade sig att Henrik Rydström skulle ta över.
Ja, och jag tror också det är svårt. Det är nog inte lätt heller om man har 2 stycken älmbröder i laget. De har nog en ganska klar uppfattning om hur de vill att saker och ting ska styras, och det gäller nog liksom att dra jämnt med dem.
Men då är det ändå att för att man ska klara det så måste man väl ha vissa ledaregenskaper.
Precis.
Som Åge Harreide hade när han klampade in i MFF med, till exempel.
Ja, men precis. Ja, men där har vi Harreide, har ju en tydlig spelidé och körde liksom snabbt innan och liksom fick MFF och liksom verkligen leverera under 2 intensiva år. Men ja, det är ju inte säkert att Hareide hade haft kvar, fortfarande haft kvar jobbet att MFF hade vunnit mer med honom. Nej. Det är inte riktigt det.
Då lämnar jag tillbaka ordet till dig, Fredrik.
Ja, alltså man skulle kunna säga plastgräs, men det har vi ju ändå pratat så pass himla mycket om ändå. Det är ju inte,
kanske
inget speciellt för i år. Men det är
tillbakagång. När nu två konstgräslag åker ur allsvenskan och två gräslag går upp.
Och vi hoppas att Kalmar slår bort.
Precis. Skulle Kalmar vinna kvalet mot Brage så har alltså antalet konstgräslag i allsvenskan sjunkit från 10 till 8. Det innebär till exempel att lag som Djurgården och Hammarby får spela fler än hälften av sina bortamatcher på naturgräs.
Det är fruktansvärt.
Ja.
Nu avbröt vi Lindstrand.
Ja. Nej, det jag skulle komma till istället var att hela soppan kring Östersunds FK. Som ju
är konstgräsrelaterad.
Ja, precis, precis. Den har absolut inte fått sin upplösning idag med att Daniel Kindberg döms till 3 års fängelse. En dom han meddelade ganska snabbt att han överklagar till ingens förvåning. Men också hela soppan kring ÖFK, det ekonomin som är i krasch och den samma Goddos-affären som har inneburit att spelaren inte får spela och sitt Amiens, hur man uttalar.
Ja. Men det är ju ändå fascinerande det här där alltså 3 personer döms för ekonomisk brottslighet. En brottslighet som har haft ett enda syfte. Att, det vill säga att gynna ett fotbollslag. Men fotbollslaget kan man inte straffa.
Ja, vi pratade lite om det där ute innan med andra kollegor innan. Alltså, Svenska fotbollförbundet måste göra någonting åt hela sitt regelverk. Allt ifrån att bestraffa spelare i efterhand för förseelser som man har sett, oavsett om domaren har sett eller ej, till de här stora frågorna. Det här är ju inte folkrörelsemässigt. Det här är inte acceptabelt på inom fotbollens generella regelsystem, vad de än säger, så liksom, är det så att man har fuskat sig till med otillbörliga medel en framgång och dessutom balanserat på urinens brant ändå hela denna hösten, så är det väl självklart att idrotten måste kunna straffa också, tycker jag.
Ja, man gick ju hårt åt Örebro för den här säsongen sedan.
Ja, det var ju, det kunde man gå by the book, men det var ju inte så stora saker det handlade om då. Hockeyn har ju haft liknande bekymmer med Pantern här i Malmö, man ska prata pengar, men alltså när det förekommer direkt, som du säger Fredrik, brottslighet för att nå framgången, man måste ju ifrågasätta. Vi pratar mycket om föreningsdemokrati och den är jätteviktig, men man måste ju också ifrågasätta hur den fungerar, om liksom Kindberg kan lyckas göra allt det här med sin styrelses goda minne och naturligtvis människor han väl själv princip har satt dit, men att inga medlemmar reagera på vägen. Alltså det finns ju alla varningsklockor som finns. Och det hindrar inte att man tyckte att de spelade en trevlig fotboll på planen. Det är liksom, jag tror man måste ju ändå hålla isär de bitarna. Sen gjorde de det med otillbörliga medel. Men att en förening sköts på det här sättet är obegripligt.
Så som det är nu så är den enda egentligen den enda kännbara effekten för Östersunds FK av det här är ju att det blev en företagsbot för ÖFKs bolaget Driftaren på 500 000. Vilket i och för sig är mycket pengar, inte minst i den situationen som föreningen befinner sig i. Men det känns ändå lite märkligt.
Ja, jag förstår liksom att de ska få ihop en verksamhet igen på något sätt. Få företagen med sig upp i Östersund och kunna lita på liksom att allting sköts rätt. Det är, ja.
Men ändå får man ändå känslan ganska mycket av att de inte riktigt vill acceptera att det faktiskt har pågått olagligheter.
Nej,
alltså många i spelartruppen och även kring klubben och sådär. Men Graham Potter har ju skänkt pengar och sådär liksom. Och ganska nyligen liksom. Det känns som att det fortfarande är så att man säger ja, det där hände, kanske det var dumt med lite fakturor där, ja, men det lägger ju ingen skugga över vad vi har presterat på plan, för det har varit jättebra. Och det har ju förstås, alltså, bryter man ut det rent sportsliga, så det har varit fantastiskt och Graham Potter har gjort ett fantastiskt jobb, men det har ju det har ju gjorts på liksom olaglig väg.
Ja, och det där finns ju en annan del i det där med spelarnas ansvar. Nu kanske vi kommer för långt ifrån det, men alltså, även om de har spelat bra fotboll så är det väldigt märkligt om ingen har fattat misstankar även i laget.
Ja, de har ju till och med slått åt andra hållet, lagkaptenen då, Tom Pettersson, som har liksom lett den här bojkotten mot Östersunds-Posten till exempel.
Den alltså, har tagit ställning på andra hållet, ja, precis. Och det är ju också helt obegripligt. Det är väl ett sätt att skydda sig själva möjligtvis, men det är ju också en del av föreningsdemokratin. De är ju faktiskt också medlemmar i föreningen, de som spelar.
Men nu får man nästan känslan av att om förbundet skulle tvångsdegradera Östersund, så får man nästan känslan av att det är gjort på någon slags populistisk grund. Det är inte faktiskt att man hade ett regelverk som från början pekade tydligt på att det här gäller om det här försiggår, utan det är mer så här: oh jäklar, nu är det många som tycker att Östersund faktiskt inte borde få spela kvar. Vi får kanske komma på den här klausulen. Skulle den kunna funka eller? Ja, men den, nu, okej. Okay. Alltså det blir på det viset.
Ja, det blir två problem. För jag förstår så handlar det ju om väldigt mycket formalia, att preskriptionstider har gått ut och sådana här grejer. Mm. Och det är svårt att komma runt det, men det jag menar, fotbollen i stort måste ju se över sina regelverk och modernisera dem och inse att sådana här saker händer. Och hur skyddar vi oss mot dem? Och, alltså det är väldigt, väldigt stora frågor.
Ja, alltså man kan ju, det är en sak att kanske att bryta mot fotbollens och idrottens regelverk. Men här handlar det ju om
lagbrott. Och där kan jag också tycka, det blir väldigt generellt, men idrotten kan inte stå över lagen. Bryter du mot lagen så är det över idrottens egna villkor egentligen. Det här finns ju, ja, det borde vara rätt givet.
Ja, har vi någon mer fotbollsrelaterad punkt?
Ja, var det min tur?
Ja, jag tror det.
Jag har en punkt till och då måste jag faktiskt snacka snällt om ett annat. Jag kan inte hjälpa, alltså, de vann inte SM-guld, men på sitt sätt så var ju Hammarby kicken i årets allsvenska. Den hösten med den offensiven och alla mål de gör är ju rätt häftig, och på något sätt går den ju i en modern tappning tillbaka till det glada klackande Hammarby, att det är liksom att göra mål, det är det som är grejen.
Med liksom den här lilla strixen att man inte förlorar matcher också.
Nej, men någonstans så satte de ju färg på allsvenskan, det kan man ju inte komma ifrån. Det tycker jag de ska ha cred för.
Även i sättet de uppförde sig utan, vi har varit inne på många gånger. Det är mycket härliga figurer i Hammarby också.
Lite som Hammarby alltid har varit, som man känner det nästan.
Ja, men lite så fram. Men sen har vi ju också det allvarliga aspekter av att Rickard Magyar, mittbacken, som har pratat om att må dåligt psykiskt och lyft den frågan. Alltså, så att det är inte bara så att det är roliga liksom serbiska anfallare som liksom slänger ut sig one-liners liksom, utan det är, jag vet inte, Hammarby har haft saker att säga både på och utanför plan, så kan man kanske sammanfatta det.
Det var kanske för väl för Hammarby på sikt att de inte tog guld, för då hade de ju kickat tränaren. Det är så de brukar
göra. Som sen hade kommit tillbaka och kört ett ärevarv och fått sparken på grund av det. Jag skulle också, en sista grej, nu vet jag inte, nu är vi inne på sånt som definierat sen, men jag kanske skulle vilja bara lyfta, som inte har lyft så mycket i podden, Djurgårdens tränarpar, som har visat en enorm fingertoppskänsla genom hela säsongen. Alltså i det mesta, man pekar ju ofta på att Djurgården har vunnit tack vare sin starka defensiv, och så är det absolut. Den ligger till grund för det. Sen får man inte minnas att MFF har ju släppt in 3 mål mindre än Djurgården. Och jag skulle snarare säga att de har byggt laget bakifrån helt och en stabilitet, men det man framförallt har haft i Djurgården är ett enormt fokus i allting. Att man liksom inte har hetsat upp sig över saker. De har gått på 4 riktigt, riktigt tunga derbyminor under säsongen, men de har skakat av sig dem direkt och studsat tillbaka. Annars så finns det här derbysyndromet i Stockholm, att man blir liksom lidande i flera matcher efter man har förlorat ett derby. Och det har ju verkligen Djurgården klarat av. Dessutom har det funnits en oerhörd fingertoppskänsla i vilket guldmatchen bara är ett bevis för, att det funkar inte. Man byter, med Curtis Edwards, man byter in Ajdarevic och så hittar man helt plötsligt lite andra mönster. Och sen också man får in Emir Kujovic. Och det är inte så att tränarparet är jätteglada över att få in en sånt namn och bara slänger in honom. Liksom, utan används sparsamt. Det är inte så att de nödvändigtvis försöker hitta ett nytt system där både Kujovic och Turay ska spela samtidigt. Utan de fortsätter med Turay och så får Kujovic agera inhoppare och sådär. Så att det är rätt byten i rätt tid och så vidare. Det är mycket sånt som har varit väldigt snyggt i Djurgården som har funkat bra liksom. Fingertoppkänsla är det framförallt som gör att de vinner, tycker jag. Från alla möjliga, även Bosse Andersson som plockar in rätt spelare och sådär.
Apropå fingertoppkänsla så ska vi nu gå igenom våra allsvenska tips. Som innehåller en stort mått av avsaknad av den samma. Min upplevelse är att det blir sämre och sämre för varje år som går. Men vi kan i alla fall inte dra det här lag för lag, men man kan säga att det fanns några lag som vi kollektivt missbedömde kraftigt.
Ja, Sundsvall är ett haveri.
Sundsvall slutade på 15:e plats. Max och jag hade dem på 8:e plats och Fredrik hade dem som 6:a.
Åh, gud. Jag blir så besviken på själv att jag går på att liksom flytta fram förra årets poplag då, liksom, så här, ja, de är nog bra i år igen.
Östersund var ett lag som vi överskattade generellt, framförallt Max och jag, vi hade dem på 6:e plats. Fredrik hade dem som 9:a, så du klarade lite bättre. Men det tar du igen med Göteborgstipset.
Ja, herre. Det gjorde jag för att sticka ut.
Ja,
jag var inte riktigt övertygad.
Ja, nej. De slutade 7:a. Fredrik hade dem på 15:e plats. Du och jag, Max, hade dem som 12:a. Vilket inte heller var jättebra.
Ja, men rätt mycket bättre.
Ja, det får man ju faktiskt säga.
Och sen så var det då Djurgården som vi alla tippade på 7:e plats.
Ja, den får vi svälja.
Ja, det var inte bra. Nej. Det här landar ju då i, alltså man får så att säga en straffpoäng per fel placering. Det betyder att jag och Fredrik landar på 50. Och Max får 46.
Oh, du skulle se vad han kämpade när han sa det.
Oh. Så att vi får fundera allvarligt på om vi ska göra det här.
Ja, nej, det känns inte lönt att fortsätta.
Jag tycker vi ska fortsätta.
Men 50 och 46, vad har vi haft tidigare säsonger? Har du det någonstans?
Jag tror att man har vunnit runt 40.
Ja, då, det är bedrövligt i år.
Ja, jag tror det var att under 40 någon gång till och med. Ja. Alltså, man ska säga i rättvisans namn så alltså Fredrik, du är ju om man istället hade tagit någon sorts median på det här, så du har ju fler lag som är ganska bra tippade, men så har du några som, ja. Det är det där med sticka ut hakan.
Precis, så jag ser mig som en moralisk vinnare då,
jag tycker du kan göra det. Men det är fascinerande att vi har, det är alltså ditt tips med HF som 10 i tabellen är det enda rätta.
Av alla.
Det är inte bra.
Nej, det är nästan osannolikt. Ja. Det kan bli så faktiskt. Mm.
Nej, förlåt. Max hade AFC som jumbo.
Oh,
så att ni fick varsin. Jag hade ingen.
Och jag tippade till och med. Vi hade ju några sådana säsongsutsägelser också.
Ja.
Minns du dem? Bland annat att Falkenberg inte skulle vinna borta. Den sprack mot Kalmar.
Ja, just det.
Och så hade vi också att AFC... Jag hade att AFC skulle klara sig kvar utan kval.
Nej, det var ju...
Den fick jag inte rätt.
Jag förstår inte varför du tar upp
det. Nej, jag förstår inte heller. Men jag har ju också mina tre sista omgångar där jag hade helt rätt. Nej, men vi hade några sådana också. Men det kanske är lika bra att vi inte går igenom fler.
De var ju på lite mer varierande grad av allvar.
Ja, inte mer säga. Att man ska komma ihåg dem.
Nej,
precis. Nej. Jag skämtade ju förstås när jag sa att AFC skulle klara sig utan kvar.
Nu så ska vi prata lite Europa League. För den fortsätter ju.
Ja.
Det är allsvenskan är slut och det pratas om eventuellt blötsnö över delar av Skåne här på tisdag eftermiddagen, men vi kör på ändå.
Nej, de ska ju inte spela här.
Nej, det ska de inte. MFF spelar ju på torsdag borta mot Lugano. Lugano spelar också borta i Sankt Gallen. Då kan vi väl först bara redogöra kort för läget i laget, den senaste träningsrapporten.
Ja, vi har haft kurir på plats. Johan Dahlin medverkade inte. Det påstås allmänt hög belastning och att han behöver vila med att det inte ska vara någon fara för match. Det ringer en liten varningsklocka där för mig. Det var ju en match han stod över när det var sånt snack. Frans Brorsson tränade inte. Han känner någon känning i ett lår, men det påverkar ju inget. Som han har varit borta hela hösten, tragiskt nog. Mer oroande att Sören Rex på nytt har bekymmer med en infektion i såret där han blev stämplad för ett tag sedan. Vilar sig av försiktighetsåtgärder. Jag tror ändå att han spelar.
Och sen... Vi skickade precis ut en artikel.
Okay.
Som vår kurir skrev. Där Jesper Robertson säger att det är ingen fara för matchen med Johan Dahlin.
Nej, vi får lita på detta. Just. Mm. De har ju mörkat där. Så det var bara en sån liten. Nej, och sen Anders Christiansen, vad jag förstår då. Jag vet inte om det står med i artikeln, Fredrik, men att det verkar lite mer optimistiska där nu att det skulle gå fortare än förra gången. Och det är klart, då skulle han kanske kunna vara tillbaka till Dynamo Kiev hemma. Och det är klart, det hade ju inte varit fel. Just på en hemmamatch tror jag att AC kan göra mycket nytta.
Det är inte för den 28.
Nej. Och dessutom klockan 21 på kvällen, så han får extra timmar.
Det kan vara avgörande.
Ja. Nej, den kan ju verkligen bli. Det är ju avgörande. Lugano-matchen är ju borta i här. Det är ju gruppens minst intressanta, om man säger så här. Får man säga så? Kan man säga så? Nej, men MFF åker ju dit. Och det är ganska skönt för dem på ett sätt att det är ju inte kris än som de förlorar.
Nej.
De sannolikt, även om skulle FCK och Dynamo Kiev spela oavgjort, fine, det är man 2 poäng efter, då måste man sannolikt vinna mot Dynamo Kiev. Men förlorar Dynamo Kiev, så då är läget fortfarande bra, då kan man till och med klara sig med kryss om man slår. Alltså, det ska man inte förlita sig på det, men det är liksom inget som avgörs borta. Det är inte så att läget är förtvivlat på något sätt.
Men skulle Lugano vinna, så är det ju faktiskt så att plötsligt har de lite att spela för igen också. För då är de lite med i matchen.
Mm.
Lugano fick ju en viss effekt av sitt tränarbyte. De vann ju i ligan i helgen för första gången sedan...
Doffelman.
Första eller andra omgången, tror jag.
Ja.
Maurizio
Jacobacci. Jag vet allt om honom.
Har du grävt ner det där nu?
Nej, det har inte. Men jag noterade att de gick över ganska snabbt till en fyrbackslinje. De har ju kört sitt 3-5-2 ganska frekvent, eller vad man ska. Det är alltid svårt där, man ser mycket på transfermarkt och hur de kör för uppställningar och sådär, men man vet ju inte alltid hur det ser ut i praktiken på plan. Men vad jag har förstått mig, så vad jag har lyckats förstå av texter därifrån, så är det en fyrbackslinje de har kört då. 4-2-3-1 med Gant som spets. Gant som förut var riktigt bra mot MFF, vi kanske inte berömde honom riktigt till. Jag har tittat på hans mål några gånger till det han gör. Det är ju jäkla klassmål. Snabbt.
Väldigt kort tillslag
är det. Ja, precis. Det går oerhört fort. Det är 2 touch, men det är liksom i samma rörelse på något sätt.
Ja, men med ledning av hemmamatchen här då, vad gäller för MFF i Schweiz?
Att de ska spela sitt eget spel och tro på det och fortsätta på det de gjorde mot Örebro, tycker jag.
Mm.
Och framförallt då naturligtvis spela med bästa möjliga lag utan konstiga utvikningar att någon ska vilas av någon okänd anledning. Och man ska ju komma ihåg att den segern togs ju faktiskt med några av de absolut bästa på bänken.
Mm. Nej, det blir spännande. Det är oerhört svårt att se hur Rössler resonerar inför den här matchen. Men någon känsla är ju ändå att... Och det kanske vore det smart att Molins och Rosenberg får börja hålla i bollen och sen så Antonsson ligga på rulle lite grann. För en sak är ju att Lugano måste ju vinna den här matchen. Och det är också, för dem är ju det här den lättaste matchen i gruppen. Malmö FF hemma, det är ju ingen annan match som har så här stor vinstchans i egentligen. Om man ser det bara rakt på pappret. Och de har ju också, de känner ju säkert en hunger efter matchen i Malmö där de ju hade en bra andra halvlek. Så ja, där finns ju liksom, det borde finnas ytor för MFF att utnyttja det där. MFF är också ett bra kontringslag.
Nej, i alla tillgängliga så skulle jag vilja se samma lag som mot Örebro, med skillnaden att Brang Safari givetvis ska spela istället för Jonas Knudsen. Spontant.
Mm.
Mm.
Jag noterade även att Sabatini, lagkaptenen, fick gå ut efter 30 minuter i deras senaste hemmamatch. Jag har inte hittat några rapporter om han är körd inför MFF-mötet här. Men...
Någonstans måste man ju spekulera lite grann. Ja, visst, de behöver pengar och så vidare. De har en liten chans. Men att de kanske ändå måste lägga mer fokus på ligan just nu. Känns lite grann så. Tanke på de ligger. Får man bli väckta? Eller vi fortsätter prata mer då?
Ja, men jag tänkte bara för att slutföra Fredriks poängscenariodiskussion här. Alltså, vad är MFF? Ska MFF åka dit och spela för oavgjort med oavgjort plus?
Tycker de ska gå för segern?
De ska ju för segern.
Alltså, att resa hem därifrån och ha med sig och stå på 7 poäng. Det är ju ett kanonscenario, för då kommer man, om de vinner så kommer de ju att ha en av de 2 första platserna med sig in i de 2 sista omgångarna. Vad uttryckte jag mig luddigt nu? De kommer ligga antingen 1 eller 2.
Ja, det måste de göra, ja. Om det blir oavgjort i den andra.
Ja, och då kan man ju faktiskt FCK spela hemma mot Kiev. Nu är man ju långt fram här. Säg att FCK vinner och MFF vinner mot Lugano. Då räcker det ju med kryss hemma mot Dynamo Kiev. Och sen kan man säkert förhandla fram en situation med FCK där man delar på poängen i sista omgången. Och tar sig vidare på det viset.
Det har aldrig hänt förr, va?
Nej, precis. Har Danmark och Sverige kommit överens om ett oerhört resultat någon gång? Minns inte. Nej, men det, alltså, en vinst här är ju verkligen... Alltså, då ser ju läget oerhört ljust ut.
Och jag menar inte att de ska tokgå för det. Alltså, det är inte så. Men de ska våga spela sitt eget spel. Och våga vara offensiva. Lite det de har tvekat i vissa matcher i Allsvenskan.
Och till sin hjälp har de ju nästan 900 borta supportrar på en arena där de kommer vara i övertag. Alltså ljudmässigt övertag, är helt övertygad om. Senast de spelade hemma var det 1200 åskådare mot Dynamo Kiev.
1281 om vi ska vara petiga.
Ja. Och det är liksom...
Det blir förmodligen färre nu. Alltså färre hemmaåskådare. För där var väl förmodligen inga från Kiev.
Nej, precis. Så man kan tänka sig att Lugano-fans kanske tar sig till St. Gallen på helgerna liksom. När det är matcher. Men att göra det mitt i veckan blir kanske en annan resa för dem.
Ja, nej, det känns inte som att de kommer att dominera kraftet.
Men... Ja, och det och hela den biten liksom. Och att St. Gallen, eller vad säger, att Lugano faktiskt inte är hemmalag. Alltså, de är ju hemmalag, men det är inte deras arena liksom. Det är ju, jag tror inte man ska underskatta det sportsliga betydelsen för det faktiskt.
Nej, man ska ju komma ihåg, i ligan spelar de ju i Lugano, så att detta är ju bara deras andra match där, för de har ju inte kvalat.
Nej, precis.
Det är ju
ja, de får ju spela där i ligan, ja. Det stämmer.
Vi ska strax avrunda, men Max, du var inne, lät som du hade något.
Nej, jag tänkte bara kliva fram mot nästa match eftersom det har sipprat ut lite ytterligare från MFF då, men ni som ska gå till...
Glöggfesten alltså?
Nej, inte glöggfesten. Nej. Men det kan nog behövas glögg även vid denna fest, skulle jag vilja säga. Nej, men det är ju så här att ni som ska gå och se Malmö FF Dynamo Kiev den 28 november, redan tanken där liksom 21.00, då är det väl mössa och ylletröja på och kanske tjockaste jackan. Men ni ska
du ha det?
Nej, inte jag.
Ingen mössa.
Alla fäng.
Då blir jag besviken.
Men alla ni som då liksom är där, redan där, ni ska nu ta på understället också, eftersom Malmö FF har bestämt sig för att man, vilket är väldigt snyggt, kommer att hylla Marcus Rosenberg med en, det de kallar en tredje halvlek efter matchen. Så cirka 15 minuter efter matchens slut kommer det att bli massiva hyllningar till kaptenen för hans sista hemmamatch. Och då kan ni räkna ut själva att klockan passerar 23 denna novemberkväll.
Sånt brukar alltid vara sevärt. Men när HIF hade ju en ganska bra avtackning av Henrik Larsson när han slutade som spelare. Inte tränare och slutet har inte varit lika bra. Avsluten har inte varit lika bra. Nej, men det här med att liksom, det dyker upp stjärnor på en storbildsskärm som ger hälsningar och sånt. Sånt brukar vara rätt effektfullt. Man kan väl tänka sig att det blir något sånt.
Det blir det säkert. Och de har också via supporterhuset uppmanat folk att smycka hela stadion med banderoller till hans ära. Så att det kommer ju säga, alltså framförallt om det skulle vara så att det går bra för MFF och de plockar minst en poäng i den matchen, så kan jag ju tänka mig att det kan bli en rätt häftig förjulstämning där nästan.
Precis. Och vi kan ju också tänka att det blir så här att de får stryk nu mot Lugano och sen så får de stryk mot Dynamo Kiev och är ute ur förlorade gruppspelet, då blir det lite tråkigare.
Men nu ska inte jag ha sång. Rosenberg kommer vara på något lysande humör då.
Rosenberg har stukat knät eller något sånt. Nej, usch, nej. Ja, men han var faktiskt, det kan jag säga då, att han, även om nu Malmö missade guldet uppe i Örebro eller då inte lyckades få hjälpen, så han avtackades ju snyggt av Örebro med en kvast blommor. Och han utsågs också till matchens bästa spelare där, vilket, och han bjöd på leenden även i den stunden när de var tvåa, så att han, jag tror nog han känner det här. Det kommer att vara en speciell kväll för honom, vilket fall som helst. Matchen på torsdag i Lugano blev ju också lite speciell för honom, eftersom det är en alldeles vanlig match. Det är inte sista av någonting.
Sista matchen i Schweiz.
Ja, det, kan, det är lite väl tunt, va?
Första och sista matchen, ja. I St. Gallen.
Det kanske är Behrang Safaris sista match för Schweiz också.
Så kan det vara.
Då är det lite mer.
Om man får spela.
Ja. Ja, så vi får se hur det blir med det. Det här har varit avsnitt nummer 197 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss, hej hej!
Hej hej!
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.